Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, ni vet vad det är dags för. Via Play Hockey Podcast nummer 312. Och den här onsdagen när vi sitter och spelar in den här podcasten så har jag sällskap in i studion. Mycket trevligt att ha direktören framför sig. Du sitter och kollar bankkontot eller någonting. För du sitter och swipar fram, upp och ner hela tiden. Hur är läget, Håkan?
Du, trots att det är hur många millimeter? 20, 30, ja. 40, 50, det varierar. Så är det väl tämligen bra, för jag hann ut och spela golf igår innan det började regna.
Ja, oj vad det har regnat därefter. Ja. Hur gick golfen?
Ja, vi pratar om något annat.
Ja, det är så?
Ja,
ja vi ska spela
det är fortfarande tidigt.
Ja, det är det. Ja. Det är ju snart bara juni, hörde.
Ja, jag har inte kommit igång än.
Nej, det tar sin lilla tid. Kul att se dig och välkommen in i studion.
Tackar.
Och vi skickar direkt en passning väl till Värmland. Där vet de inte vad regn är, eller? Visst är det så, Rickard?
Ja, vi brukar ju vilja hävda att solen alltid skiner, men får väl tillstå att det ser tämligen mörkt ut både på himlen och på väderleksrapporten för just den formen idag. Fast framåt helgen här så ryktas det om att det ska spricka upp och bli lite nästintill sommarvärme i alla fall, så det ser vi fram emot. Och man får ju värma sig med hockey på diverse ställen nu, fast eller när vi går in och framåt juni, så det är inte så illa som Södergren säger, utan man får ta det goda med det onda och tvärtom.
Exakt. Du, Rickard, vad gör du en regnig vardag?
Jag pratar med er och spelar in en podd.
Annars?
Det är väl lite olika. Det finns ju alltid lite att stå i med det ena och det andra. Så ingen dag är väl skrivet i sten när man jobbar med det vi gör. Så det är väl det som är lite lyxigt också. Men samtidigt en utmaning för oss som har levt med att någon har bestämt vad man ska göra i morgon hela ens spelarkarriär. Så, men jag börjar väl så smått vänja mig. Men det finns alltid grejer att pyssla med.
Ja, men du känns inte som den där med tre barn nu, att du är den där som lägger dig och tar en powernap en onsdag eftermiddag efter lunch. Eller? Det finns inte längre.
Nej, alltså det kostar för mycket att stänga ner butiken som man gjorde när man spelade också. Jag hade ju en väldig förkärlek just för de här eftermiddagslurarna. Framförallt på matchdagar så var det ju stenhårt att stänga ner 2 timmar och sen kom man tillbaka till livet och samla kraft och hela den biten. Men om jag skulle somna nu på soffan efter lunch, då är jag rökt sen. Så det är så, man får så vackert hålla igång i den mån det går.
Ja, vad säger du om det där, Håkan? Du som lever pensionärslivet, ja, nu delvis.
Ja, men en liten eftermiddagslur kan man väl kosta på sig, va? Kaffe, en liten biskvi eller något liknande sen, va? Ja, det där. Nej, men det finns ju ingen anledning att göra saker som inte behöver bli gjorda. Så brukar jag alltid säga. Det innebär ju det liksom, är det någonting som måste fixas och ordnas, ja då får du göra det. Men är det så att du inte har något hängande över huvudet, något kravmässigt, så... Ja, varför inte passa på att njuta lite då? Slappna av lite, lukta på blommorna, dricka kaffe. Ja.
Jag önskar att man skulle vara där. Vet du.
Ibland, ja, men ni kommer
ibland längtar jag till att jag ska bli pensionär. Det är märkligt.
Nej, det är det inte. Ja, men alltså, jag är inte pensionär, det är bara att jag har mindre arbete än jag hade tidigare, så uttrycker jag. Alltså, jag har ju det här fortfarande. Jag har lite att pyssla med både i Rosersberg och i Oslo. Så att, liksom det är som Rickard säger, det finns ju alltid någonting att göra. Men jag säger också det att behövs det inte göras, ja, då kan jag vänta med det.
Ja, jag tycker det verkar vara en klok filosofi helt enkelt. Och sen på kvällarna så blir det ju alltid hockey, nu det är VM och det är Stanley Cup. Det ska handla mest om det i det här avsnittet som är 312. Vi ska koppla in Erik Granqvist om en liten stund, Erik Tycke. Och så kommer Peter Sibne med en rykande färsk krönika från Stanley Cup-landet där borta i väst. Tänkte jag säga öst, men det blir västerut ska vi till Sibne.
Go west, young man, go west.
Så är det, du, en liten reflektion då kring VM, om vi bara snuddar lite vid det, Rickard. Vad tycker du om det så här långt?
Ja, det är väl som allt annat i dessa tider. Det är upp och nervända världen, höll jag på att säga. Och inte minst med svenska ögon så har det varit en omtumlande start. Där man går från fiasko till succé på bara några timmar. Men visst var vi några stycken som satt oss framför tvn igår med en lite så här olustig känsla i magen. Att vid en förlust så skulle det vara... Ja, det är inte bra för varumärket svensk hockey helt enkelt, och det är tråkigt att se när det har sett ut som det har gjort de inledande matcherna på VM. Så det var en skön vinst igår, men liksom Kazakstan har slagit Finland och Kanada och åkt på stryk, och det är liksom, ja, det är inte som det var en gång i tiden när goda Södergren slet på sig landslagströjan och man visste vilka som spelade och vilka som skulle vinna och förlora nästan på förhand, kändes det som. Så det är nya tider.
Man visste att ryssarna vann till slut.
Ja, exakt.
Ja, exakt. Jag trodde på allvar när jag var liten att det alltid var Sovjets nationalsång när det var hockey på tv. Alltså på riktigt, när jag var 3-4 år, mamma berättat.
Det var både introduktion och avslutning på VM. Det var den sovjetiska nationalsången. Ja, det kom naturligt.
Men kände du likadant som Rickard igår, Håkan, när du satte dig för att se Tre Kronor mot Schweiz, att oj, vad är vi på väg egentligen? Och att ja, det var en ödesmatch, det var det ju.
Ja, det var ju definitivt, för att det hade ju, tåget hade ju definitivt gått om de hade förlorat, va? Då har det varit några stackare som har kunnat sitta på läktaren med den där skylten att jag var inte med när de kom hem här, va? För att det hade ju varit rent ut sagt pinsamt. Sen så är det väl lite ett hälsotecken också, och kanske då ett uppvaknande för många människor runt omkring som ser att dels så kan man göra väldigt bra resultat med lite sämre resurser än vad de stora nationerna har. För det kan man ju säga, Kazakstan, Italien, Norge, Danmark. Det skiljer ju förutsättningsmässigt på de länderna gentemot de, ska vi kalla dem, 4 eller 6 stora som nästan alltid är. Men sen specifikt tycker jag det att Sverige på det sättet expederade Schweiz på det sättet de gjorde. Det var ju faktiskt rent och slagt imponerande. Och det var ju nästan så att det hade varit en sån här metamorfos helt plötsligt under natterna. Så att vad de än hade gjort mellan matcherna senast, så fortsätt med det, för det var väldigt bra. Och jag hoppas att de klarar det. Jag är inte så säker dock, va? Både Tjeckien och Ryssland då, som dyker upp här. Det är ju liksom en... Det blir lite annorlunda. Jag tyckte schweizarna gick i, inte bara fällan igår, men jag tycker de var väldigt... De spelade väldigt konstigt.
Ja, lite hybris kanske, ja. Det kan bli så lätt där nere. Vi har bott där nere i Schweiz också, ja. De har alltid haft svårt att avgöra någonting. Och nu känns det som att de kände att nu är det vi som är storebror, ja, inte.
Och skulle spela lite fancy, va?
Exakt, ja, vi ska prata mer om
det.
Får,
får jag säga en sak?
Absolut.
Bara, när man satt och följde den här matchen. Och vi vet ju alla hur man ska försöka ta fram detaljer, varför saker och ting blir som det blir. Och det är klart att man tycker efter första perioden till slut när Sverige ledde med 2-0 att men Sverige har en helt annan inställning idag och det är liksom ett annat go i laget. Men jag tyckte faktiskt när jag såg första perioden att Schweiz började ju jättebra, och hade man fått in 1-0 där, då hade det där korthuset på, som det svenska självförtroendet var, tycker jag, då hade det ramlat ihop. Och den schweiziska målvakten gjorde ju ingen kanoninsats heller. Så självförtroendet kom ju av att inte bara att man gjorde rätt saker, utan man fick mål i rätt läge. Och den här psykologiska aspekten som har blivit att när man möter de här lagen som man bara ska slå på förhand och hamnar i underläge, typ Danmark, då har det blivit åt andra hållet. Så det visar ju på att det här laget är väldigt beroende av att få mål i rätt lägen och inte ha det där kanske kollektiva självförtroendet. Jag menar, Jag tänker på en sån som Adrian Kempe som ser ut som en rund miljon när det går bra för honom, men han kan också se väldigt frustrerad ut. Han är lite symboliken för det laget, tycker jag. När han satte 2-0, då var det ungefär som att nu är det som vanligt igen, nu kör vi. Ja. Så men fram till dess så tycker jag Schweiz var ganska bra, men sen blev de extremt frustrerade. Och jag håller med om att det var konstigt spel efter det. Bra för Sverige att få spela och slå i underläget, tror jag. Vi har också svårt att föra matcher och turneringar.
Ja. Ja, så är det. Och när man sitter och tittar på det och man hör kommentarer som att men nu åker vi riktigt bra med skridskor. Kempe åker skridskor. Man bara, men det här är landslaget, det är VM, men det är ju de här små sakerna det handlar om. Och det är klart att det är psykologiskt, så var det också. Ska vi prata mer om Tre Kronor om en liten stund i den här podcasten? Vi ska ha Erik Tyck också. Jag vet, Erik, välkommen till dig förresten, att det handlar om hockey-VM i din tyckare idag, eller hur?
Ja, tack så jättemycket. Härligt att höra era röster igen och kloka analyser. Jag bara säger också att Reideborns målvaktsspel var ju femstjärnigt. Och det han gör där initialt i matchen blir ju en ryggrad för Tre Kronor att växa ur. Och på tal om ryggrad så vill jag berömma och belysa Lettlands civilkurage och mod att stå upp mot Belarus diktator Lukashenko och även då presidenten i IHF René Fasel. För Lukashenko, som alla vet, tvingar ju ner ett flygplan att landa för att fängsla och arrestera en journalist som skrivit kritiska texter om regimen. Protasevchin och sånt där hette han. Protasevich. Roman Protasevich. Och det som då hände var att Rigas borgmästare och Lettlands utrikesminister beslutade att ta ner Belarus flaggor utanför arenorna och hissade istället oppositionens fanor. De som är kritiska till Lukashenkos antidemokratiska metoder. Och då skriver då presidenten René Fasel i IHF ett brev till Lettland att de måste ta ner den här oppositionsflaggan och hissa upp Belarus flagga igen, eller ta bort IHFs flagga som hänger bredvid den här oppositionsflaggan. Och då gjorde alltså Lettland beslutet, men då tar vi ner IHFs flagga också. Så nu hänger den här oppositionsflaggan som på något sätt är en symbol för frihet och demokrati, så låter de den vaja fritt i vinden. Och jag tyckte det var vackert, och det är viktigt att man, även ur idrotten, att man tar chansen att stå upp mot de här diktatoriska fasonerna som Lukashenko har där i Vitryssland eller republiken Belarus. Vi har pratat om det förut, och det tycker jag till om just idag.
Ja, mycket intressant, och det vet jag att Håkan vill spela in direkt på.
Nej, men jag vill bara tillföra det att en av grunderna för att VM försvann ifrån Belarus och att det flyttades till Lettland, det var ju faktiskt Lettlands ställningstagande att de inte gick med på att dela mästerskapet längre. Så de var ju väldigt tidiga i sin kritik här redan efter valet och allt det som handlade om de här protesterna och polisernas ingripanden i Vitryssland. Så att det har ju varit tämligen ska man säga, tydligt att det här ställningstagandet. Sen är det ju spännande också liksom att man går emot René Fasel det här pratet. För René Fasel har ju då alltid sett som att lite vara, inte en lydhund, det ska vi inte kalla det, men väldigt delaktig i det gamla östblockets politik inom ishockeyn. Och har ju stort stöd därifrån, bland annat genom Putin. Det diskuteras ju också om att han ska ingå i KHLs delegation när han vill avgå efter höstens kongress, är det. Så att det var ett rätt modigt ställningstagande där, men samtidigt tror jag lite som en markering också ifrån att de förflyttar sig ifrån Lettland och kanske alla de baltiska länderna lite mot väst, Sverige, Finland, alla de ska vi säga länderna som röstar med det som troligtvis blir den nya generalsekreteraren eller ordförande i Internationella ishockeyförbundet, Franz Reindl, tysken. Så att det är lite spännande storpolitik i lite mikroformat. Men ändå så säger jag, visar ju lite tydligt på att det är en rätt stor skillnad mellan, var det Kipling som sa det, va? Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas det bägge. Nej. Det börjar faktiskt bli något liknande för nu inom hockeyn i alla fall.
Jag måste bolla in dig där också, Rickard, som spelare och du som har varit lagkapten för Tre Kronor och i Färjestad också. Hur tänker man som spelar med allting? Vi kan ju ta Leksand som exempel nu som blev lottade i Champions Hockey Liga med ett lag i Belarus då. Direkt så kommer det ju frågor till spelarna också. Hur ska ni agera? Och
ja, men de tog ju beslut att inte åka dit.
Ja, de tog det direkt. Precis. Men det blev ju det här innan lottningen också. Tänk om ett svenskt lag får det. Och sen blev det ju som det blev. Och direkt så kommer de här frågorna. Hur resonerar man som spelare just när det gäller det här utanför rinken?
Oj, det är en väldigt stor fråga som det är svårt tror jag att greppa som spelare. Men jag tror att det är också någonting som Hockeyförbundet och spelarna där kanske skulle vara bättre på att säga sin mening. Och förhoppningsvis så går vi väl åt det hållet också, att även om man är i lag och föreningar och organisationer så måste man få säga ifrån mot saker man tycker är fel. Och jag håller med Erik om att den här markeringen, hur litet den må vara med en flagga, så visar det ju ändå på vart man står och vad man tycker. Och jag tror att 99% av hockeyvärlden, om jag är snäll, tycker ju att det är klart att inget VM skulle gå i Belarus. Men att det gick så långt innan de flyttade var ju också en sån här som man kliar sig i huvudet över och funderar. Hur kan ni inte se vad alla andra ser i världen? Och ja, det gör att man får lite ont i magen över det internationella hockeyförbundet och deras sympatier hit och dit. Så låt oss hoppas att först och främst att det blir någon ordning i Belarus så att demokratin sprids även dit. Men det är en svår grej som idrottsman att ta de här politiska ställningstagandena, framförallt under en turnering här när man har fullt fokus på det man ska göra.
Det som har blivit väldigt mycket mer tilltagande inom idrott generellt, alltså över världen, det är det här som heter sportwashing. Det vill säga diktaturer, regimer, även kanske andra former av styrande så att säga, använder idrott som ett sätt att på något vänster få ett gott renommé. Att de på något vänster kilar in sin fot i en öppen dörr där. För att på det vänster komma ut och se bättre ut och låta bättre än vara med. Och på det viset blir liksom inbjudna i de fina rummen. Det är ju rätt vanligt nu för tiden. Va? Du ser ju både ja, du kan ju räkna ett antal länder på dem. Saudiarabien, Qatar, alla de här som på ett eller annat sätt går in och är väldigt stora sponsorer till både förbund, mästerskap och allting. Så att det är ju en tilltagande verksamhet att använda idrotten på det sättet. Och idrotten är ju ofta väldigt naiv eller pengakåta och köper allt och tar emot allt. Så att det är nog på rätt sätt det du säger, att det handlar om att ta ett ställningstagande, inte bara som land, särförbund, riksförbund eller liknande, men också som spelare på ett eller annat sätt och göra sig klar över vad det här är faktiskt man ger sig in i. Om det är så att man inte delar den här uppfattningen, för då kan det ju faktiskt bli rätt tufft att stå för vissa saker som klubben står för men inte gör det själv.
Idrott och politik.
Men Panarin tänker jag på.
Ja,
exakt. In där, men han har ju faktiskt tagit ställning och det blev ju, jag vet inte vad som kom ut ur den där soppan till slut. Det har ju tystats ner lite grann efter och hoppas att alla eventuella frågetecken där är utredda för hans säkerhet om han åker tillbaka till Ryssland. Men det är ju läskigt.
Jag tror inte han åker till Ryssland i onödan om jag säger så. Jag tror han åker ner till Florida istället.
Ja, nej, men det är som du är inne på, Rickard. Det är känslig mark och det är stort av dem som verkligen tar det där. Och det blir ju en del av jobbet också. Verkligen riktlinjer behöver man ju ha direkt från klubben också. Sen ser vi ju hur stark makt det är, supportrar och vanliga människor. Det är bara att gå tillbaka till det här med Superliga i fotbollen. När fansen verkligen protesterade och så fick det en vändning direkt där mot motsatt håll. Så att det går ju verkligen att göra sin röst hörd på många sätt inom idrotten också.
Ja, för hela den biten var ju också den här sportwashingen. Va? Liksom, var kom de pengarna från? Eller rättare sagt, vem skulle ha de pengarna? Då var det krig inom fotbollen om de här stora beloppen som genereras in i både FIFA och UEFA. Så att det är mycket skumrask alltså i de här korridorerna som inte tål dagens ljus.
Intressant tyckare, Erik. Hoppas du är kvar fortfarande där. Du får gärna tycka. Har du något mer där?
Jag sitter och bara, ja men underbart att ni kopplade på. Det finns ju så många dimensioner det här, och det är ju något som behöver hållas levande varje dag, både i det lilla och det stora i människors liv. Och sen så har vi ju tidigare kritiserat flatheten hos bland annat Svenska Hockeyförbund, att man inte tog ställning tidigare, utan det var huvudsponsorn Skoda som var tvungen att sätta ner foten och säga att vi ställer inte upp på de här Lukashenko-fasonerna som pågår där i Belarus. Och nej, ibland är det sådana här små babysteg som över tid skapar förhoppningsvis stora förändringar hos de människor, i det här fallet då i Belarus, som lever under fruktansvärda förhållanden och absolut inte är så fria i ett demokratiskt samhälle som vi upplever här i Sverige. Så fortsätt snacka hockey nu, killar. Jag ska faktiskt putta lite här. Jag har lärt mig Aim Point Express av Daniel Bäck, en golfguru. Och det funkar väldigt bra. Jag ska berätta någon gång för er. Ja, efter vi har tävlat.
Ja, vinner inte du via Play hockeypodcastmästerskapen 2021, då är det en jätteskandal. Rickard har ju redan vunnit Mr. Handyman 2021. Grattis till det, Wallin, som fick klara sin pool där med en fantastisk trall runt också. Det var bara att gratulera. Tack så mycket, Erik. Lycka till med puttningen. Och vi kastar väl oss över mot Stanley Cup-slutspelet också. Och det som har hänt, och det är mycket, och framförallt så skrällde det till ordentligt. Winnipeg svepte Edmonton. Och vad var din reaktion på det, Rickard?
Ja, att man kan bygga väldigt starka lag, eller i alla fall ha väldigt duktiga offensiva spelare, men har man en motståndarmålvakt som står på huvudet, så kan det gå åt fel håll med en farlig fart. Så det var precis vad som hände. Man råkade ut för Connor Hellebuck och klarade återigen inte ens att vinna en slutspelsmatch. Så inte ett steg närmare en Stanley Cup-titel för Connor McDavid, även om man den här gången i alla fall gick till slutspel.
Och ordet fiasko är såklart stora rubriker där borta i Kanada, Håkan.
Ja, det måste man väl säga, för att förut har det ju alltid varit egentligen liktydigt med att har man världens bästa spelare, och i det här fallet till och med kanske två av dem, i och med att vi får räkna in Draisaitl i det här fallet. Daniel Nurse på backsidan ska väl nämnas också, som har blivit liksom en kanon som man menar i Kanada och dess omnöjd då. Men att man då på det här vänstret bara blir liksom utskuffad i de stora skogarna på prärien, va? Det var pinsamt egentligen. Och det, jag tycker också att det är, om vi bara får liksom paralleller med VM nu då, på något vänster koppla ihop de här och titta på de här lite mindre nationerna på det sättet de vinner matcher. Det, alltså det är ju en liknande som egentligen Winnipeg vann matcherna sina mot Edmonton då. Bra målvakt, kämpar och sliter i försvarsspelet, tar tillvara de chanser man får. Men det föder ju en ny diskussion som är rätt spännande, och det är just om man ska, har man verkligen råd, och är det nödvändigt att lassa in så mycket pengar på en superstjärna? Eller är det här att det är laget för jaget som är viktigare? Så det är kul att den debatten kommer borta i Nordamerika också nu.
Ja, och hemma i Sverige också, bland annat på Twitter till vår hashtag VO Podcast. Felix Lindström har skrivit där efter att Jets svepte Oilers: hur stor skuld bär McDavid, som trots en offensiv insats i Game 3 var han standard trubbig under serien, och han gav bort pucken till nattens avgörande mål. Spännande att höra vad experterna tycker just om McDavids situation. Och det pratas ju om att han borde ansöka om en trade och få komma iväg och få möjligheten till att vinna. Hur ser du på det där med McDavid och allt han bär på sina axlar, Rickard?
Jag tycker att det är hårt att säga att allting faller på hans axlar. Det jag kan tycka när jag såg de här matcherna, framförallt de sista två, att man lägger ju återigen lite för mycket, alltså äggen i samma korg. Han är fantastisk, Connor McDavid, och han drar ju på sig mycket uppmärksamhet, men dels så får man ju inte spela honom så mycket så att det inte finns någonting kvar, och ska man säga, det finns ingen harmoni i sättet de spelar på, utan det är bara en kedja som ska göra det, och då blir man mer lättläst. Så är det bara, framförallt om man möter samma lag flera matcher i rad. Och så kommer han lite snett in i slutspelet. Jag tycker ändå att han var inte jättedålig, men han var inte heller den skillnaden. Men det kanske är så också att han måste lära sig, och Edmonton måste lära sig, hur man ska använda en sån spelare för att det ska bli framgång också. Det känns ju konstigt att säga det, men Edmonton har ju inte de facto haft några framgångar sedan 90-talet. Så de måste byta ut andra personer också i organisationen. Jag tycker att tippet, coachen, har ju inte heller rosat marknaden när han fick ihop helheten för Edmonton. Och Darnell Nurse, som Håkan pratade om, Jag tycker att han är en väldigt överskattad försvarsspelare. Han har absolut kvaliteter som är användbara, men han är ju för ojämn och spelar för osäkert och är inte den här, alltså man vill ju ha en back som spelar många minuter, som är, förlåt, alla kan ju inte vara Niklas Lidström, men lite av den typen som man kan lita på i alla väder. Inte den som har, som gör två supertacklingar och en fin ride uppåt och sen kanske går bort sig i egen zon ett par gånger. Så det är ingen bra balans i Edmonton lag och spel överhuvudtaget. Och dessutom måste jag säga att Connor McDavid har inte spelat så många av de här slutspelsmatcherna heller, så att han lär sig, alltså han kastar sig in i puckbanan och slår bort alltså klubba mot puck i försvarszon, som Sidney Crosby gjorde i något klipp som spreds här tidigare i serien också. Nu ligger Pittsburgh under mot New York Islanders, jag vet det, men det gäller ju att lära sig att vinna på rätt sätt. Tänk Steve Yzerman, hur länge han höll på i Detroit utan att vinna någonting, utan att gå långt. Så kom Scotty Bowman och bad honom att ta ett steg tillbaka och spela lite mer defensivt och spred ut lite offensiven också och byggde där. Och då först blev han en vinnare. Så det kan ta tid också. Och det som har kommit ut ur Kanada och de journalisterna som följer Edmonton är att det har inte varit så mycket att man har pekat finger mot just McDavid, utan mer att det här är en learning experience, som de säger. Och att den blev så pass brutal, det var nog alla ganska förvånade över, inklusive han själv.
Jag håller med dig. Jag gillar inte Daniel Nurse överhuvudtaget. Jag tycker han är liksom en sån här osäker kanon. Det kan hända vad som helst åt alla håll. Så att jag förstår inte riktigt kanadensarnas syn på honom. Men de har inte haft så mycket bra backar att lita på slutet. Så det är väl, de hoppas väl mer. Men sen är det ju också lite det du är inne på, Rickard. Att vi pratar ju väldigt ofta om det. Att serien är serien. Men slutspelet är en helt annan typ av ishockey. Det är nästan en annan sport på något vänster. För att det, allting dras till så mycket till tumskruvarnas del, så att du liksom kommer ju aldrig loss på samma sätt som du gör i serien. Och då är det ju, om du lär sig, eller om det är kanske så att där på något ställe, där fastnar man McDavid i sitt eget spel, för att han anpassas inte egentligen till det sättet som motståndarna spelar i slutspelet. Så att det är nog mycket att lära sig att spela slutspelshockey för hans del. Och sen är han ju också, det måste man ju faktiskt påstå, att han är ju sitt lags största fienden, i och med att han tar upp så enormt stor del av lönebudgeten, så han kan ju inte få alla de lekkamrater som han har på den. Alltså tredje och fjärde formationen blir ju automatiskt det blir lidande för hans stora pott, även om det inte är någon lönebudget.
Det funkar ju i grundserien.
Ja precis. Ja. Och även om det inte är någon lönebudget i Stanley Cup-slutspelet, så kommer ju inte alla att göra, alltså det kommer ju bli en Lex Tampa. Det kommer det ju bli efter det här slutspelet, på det sättet de har utnyttjat reglerna. Det är inget att snacka om. Så att de här storstjärnorna, fixstjärnorna, och vi ser ju fortfarande nu då Washington. Du ska signa upp Ovechkin, du har redan signat upp Bäckström. Ja, vad har de råd med? Nu har de åkt ut i slutspelet väldigt tidigt, tre svängar på raken här efter de vunnit. Och är det verkligen värt att lägga ner stålar på Ovechkin då? För det blir en del...
Vad tycker du?
Nej, jag skulle inte gjort det. Om jag inte kan komma överens med honom där han inser liksom problematiken. Och sen skulle jag nog också ta in Bäckström i samma diskussion en gång till och säga att kan ni två peta in lite stålar? Du får ta in John Carlson också antagligen. Och sen, vill ni spela i ett lag som har chansen att vinna? Eller vill ni bara spela de här 82 matcherna per säsong? För där, det blir en sån problematik. Den kommer ju också vara i Tampa efter den här säsongen.
Och det du syftade på där var ju Kucherov då.
Ja,
just att han inte har spelat på den här säsongen. Och sen
dels
in då under slutspelet. Men Ovechkin är ju intressant efter att Boston en gång igen då har blivit eliminerad i första omgången. Det var ju Boston som vann med 4-1 i matcher. Ovechkin som ska skriva nytt kontrakt. Bäckis gjorde det för något år sedan. Var det förra året han gjorde den här egen agent och skrev nytt avtal. Hur ser du på den frågan, Rickard, med Ovechkin och nytt kontrakt?
Ja, jag tycker att alternativet är ju inte mer lockande, men det är klart att det blir ett affärsmässigt beslut också, men jag har väldigt svårt att se att han inte kommer fortsätta i Washington, utan jag tror att det där kommer lösa sig. Men det visar ju också samma sak som när vi pratar Edmonton. Problemet är att du måste ha en målvakt att lita på när det kommer till slutspelshockey. Mike Smith håller inte, och likaså så var ju Washingtons målvaktsspel, jag vet inte, de testar väl alla utom vaktmästaren i målet, känns det som. Och
eller Sambone-driven.
Ja, exakt. Nej, men alltså, ska man ens säga det, men Henrik Lundqvist var ju intagen för att vara den killen att lita på när det kom till slutspel. Han vet vad som krävs. Det är tufft att ställa en rookie i målet när det kommer till slutspel och du möter ett lag som är kanske lite bredare eller i alla fall väldigt jämbördigt som Washington och Boston är, tycker jag. Jag tycker inte att det skiljer sig supermycket spelmässigt i den serien heller, utan det är Bostons försvarsspel och förmåga att stänga igen med Tukarask där som klev fram när det behövdes som bäst och gav sitt lag chansen att inte tappa självförtroendet i fel läge också. För det slås jag ofta över med Edmonton, att vi kan säga att de har skakigt försvarsspel, ja, men de får ju inte en räddning i rätt läge någon gång av sina målvakter. Jo, kanske någon match här och där, och så tänker man att nu är det Koskinen som har tagit taktpinnen här, och sen så bara släpper han in de enklaste målen i hela världen. Och exakt samma med Mike Smith, och det har varit San Jose Sharks problem de senaste åren också innan de blev så här superdåliga som de har varit nu. De hade ett jättebra lag, men de hade en dålig målvakt. Och då går det inte. Det spelar ingen roll hur bra man spelar i grundserien eller hur bra lag man har på pappret. Det behöver vara en bra målvakt och framförallt ett försvarsspel som gör att den målvakten blir bättre. Så fram tills man fixar det så kommer det inte gå.
Jag har en idé.
Oj, berätta.
Ja.
En bra offensiv vinner hockeymatcher, va? Medan en solid defensiv vinner mästerskap.
Men det är mantrat också. Det måste väl gå, jag förstår ju. Men det poppar ju upp nya målvaktstalanger lite överallt. Kolla hur Nashville har jobbat med Saros. Nu kanske de ryker ändå i första omgången. Men det är ju en fantastisk målvakt. Vi ser ju Florida har brottats med problem här.
De
i
har ju också en tre nu, ja.
Nu är de med Spencer Knight i målet. Så att det är ju helt inne på rätt spår.
Och de
där
betalar 10 miljoner för Bobrovsky många, många år framöver. Så
Carey Price.
Ja.
Han är också upp på 10 miljoner om året och håller ju faktiskt inte nu. Eller så är det laget som inte håller, beroende på kanske att han tar för stor del av kakan. Så att på något sätt, jag tror hela den där politiken, personalpolitiken om vi får kalla det så, betalningsviljan till superstjärnorna, den kommer inte gå ner, men den kommer modereras lite. Jag tror man kommer få hitta lite andra nivåer.
Jag använder ordet moderera, så modererar jag från negativt till positivt till de som går bra i slutspelet. Vilka ser bäst ut, Wallin?
Colorado Avalanche ser bäst ut, tycker jag. Fortsatt, de gick in som laget att slå på pappret i min bok, och de bara förstärkte det intrycket i och med sitt sätt att neutralisera St. Louis Blues så effektivt som man gjorde, och att stjärnspelarna lyste återigen som mest. Och bra målvaktsspel där också som har, får jag säga det igen nu, eller tycker ni är tjatig? Det har varit deras problem de sista åren.
Och sannolikt. Men du, vad är skillnaden då? Att en sån som McKinnon kan leverera så mycket jämfört med McDavid?
I mitt tycke så är det för att han har fått chansen att spela slutspel ett antal gånger och kanske tagit med sig lite lärdomar därifrån och växt in. Framförallt i fjol så hade han ett riktigt bra slutspel. Så det där är någonting som jag tror att man behöver uppleva, att hur blir bevakningen på mig när det blir slutspel, när jag har den här rollen. Jag kommer inte riktigt ihåg hur hans första slutspel såg ut nu på rak arm, men känslan är att hans karriär har ju, från att ha varit inte ifrågasatt, men han hade ju lite kämpigt i början av sin karriär tills det liksom tog fart åt rätt håll och han hittade ett sätt att vara effektiv på, så har han ju bara tagit det steg för steg åt rätt håll. Och när man också vet att man klarar av det här i slutspelsformatet, så går man ju in till årets slutspel, tänker jag, med ett helt annat självförtroende individuellt och kollektivt, att vi fixar det här om vi gör det på rätt sätt. Ja. Så jag tror att de är i en jättebra mental position när de kliver in här.
Och den där reklamen för Ahlgrens godisbilar, det går inte att stoppa dem. Jo, det finns bara ett sätt att stoppa dem.
I munnen,
ja. Det är lite sådär nu, känslan att det går inte att stoppa den här första kedjan i Colorado med det, Landeskog, Rantanen och McKinnon. Hur upplever du det?
Nej, men det är på sätt och vis. Vi pratade lite om McDavid och Dreisaitl här, och det är ju klart som sjutton när du har då en fungerande trio istället för en duo, så det ger ju alltid lite mer utrymme åt någon annan när två stycken blir hårt tagna då, och då skapas det utrymme. Och jag måste ju faktiskt säga att Rantanen smyger under radarn på något vänster, för det är inte många som pratar om honom, men han är fantastisk hockeyspelare, alltså helt enormt skicklig. Klarar han att undvika att gå på såna här tjuvsmällar, för han har tendens ibland att liksom slappna av lite, ja, och åka lite slalom och sånt där, va? Så att Det är bra. Och sen så självklart Landeskog som styr upp lite. Blir det lite för tufft, va? Då går han fram lite och så visar han var skåpet ska stå lite. Så att de här är ju, alltså Colorado är ju, det är ju som en pansarkryssare som sakta men säkert nu bara liksom går fram i slutspelet så här. Men frågan då, alltså det är ju återigen där, blir man av med kaptenen, blir man av med blir man av med Landeskog, blir man av med styrman då, om man får kalla det så, med McDavid så att säga, eller förlåt, McKinnon. Det är så många Mac här så, Big Mac, nej det var utanför det. Men alltså frågan är var man mentalt hamnar då, för en stor del av offensiven, den tar ju de så att säga smällen för övriga formationer, de bidrar ju väldigt mycket, men den här stora smällen och det stora fokuset, det ligger ju alltid på den här första linjen. Så håller de bara Landeskog och McKinnon skadefria, då tror jag de går hela vägen. Men det är som sagt, det är ett stort frågetecken att klara att hålla de här i fria i så många matcher till.
Vi har givit frihet till hockeyjournalisten Peter Sibne som vi skriver på hockeysverige.se och framförallt att arbeta med eliteprospect.com. Varje vecka så dyker han ju upp med en rykande het slutspelskrönika från Nordamerika. Han bor och är verksam i Florida numera, den gode Peter Sibne. Och han har ju följt Gabriel Landeskogs karriär på extremt nära håll. Varsågod Peter.
Jag har haft äran att följa hela Gabriel Landeskogs seniorkarriär. Den började ungefär samtidigt som jag själv kom in i den här branschen för ungefär 10 år sedan. Första gången jag träffade Gabbe var på hockey-VM i Stockholm våren 2012. Han var bara 19 år och hade just avslutat sin första säsong i NHL och gjort stor succé. Och jag slogs redan då av hans otroliga mognad, seriositet och fantastiskt fina verbala förmåga både på svenska och engelska. Någon månad senare hade jag äran att vara med på Pampia Win i Las Vegas när han vann Calder Trophy, priset som årets rookie i NHL. Jag minns än idag hur vi stod där i rummet vid podiet där han skulle bli intervjuad, och så fick han frågan av en svensk journalist vad det var för en tjej han hade med sig i sällskapet. Är det din flickvän? Nej, jag har ingen tjej, sa Gabbe. Det är min tvillingssyster. Året efter fick äran att göra en segerrusig guldintervju med Landeskog i Globens katakomber. Tre Kronor hade inlett turneringen katastrofalt. Gabbe själv hade fått mycket kritik i media, men till slut så lyfte laget och krossade Schweiz i finalen. Guldet och revanschen blev ett faktum, och nu stod han där och flinade i Uffe Bodins glasögon som han hade snott åt sig i trängseln i den mixade zonen. Landeskog var 20 år gammal och redan världsmästare. Men jag har också träffat Gabriel Landeskog på allt annat än festhumör. Jag minns en klassisk deppig novemberkväll i Karlskrona, det måste ha varit hösten 2012. Ett Djurgården som fortfarande var i chock efter vårens degradering hade tack vare NHL-lockouten fått förstärkningar både Landeskog och Patrik Hörnqvist, men lik förbannat hade de just förlorat mot nykomlingen Karlskrona IK efter att ha släppt in 5 raka mål på några minuter i andra perioden. Han var årets rookie i NHL bara några månader tidigare, och nu hade han hamnat i slagsmål med Division 1-legendaren och deltidssnickaren Johnny Ågren. Han var väl sådär måttligt sugen på hockey i största allmänhet där och då. Men han tog den här smällen och han ställde upp sådär som man alltid gör på intervjuer och sa väl något i stil med att nej, men allsvenskan är ingen dålig liga. Vart vi än kommer så möter vi ett lag som har sett fram emot att slå Djurgården hela sommaren. Eller något. Landeskog var rak i ryggen, han höll huvudet högt och tittade mig rakt in i ögonen. Men blicken och tankarna var riktade långt, långt därifrån. Mot klippiga bergen och NHL. Många år senare, våren 2017, träffade jag Gabbe igen i Nashville. Colorado Avalanche, där han fortsatt var lagkapten, hade inkasserat en av sina 56 förluster det året och var på väg mot en av de sämsta NHL-säsongerna i modern tid. Nye tränaren Jared Bednar var oerfaren och ifrågasatt. Elaka tunga menade att Joe Sakic må ha varit en himla fin hockeyspelare, men kanske inte mycket till general manager. Stjärnan Matt Duchene som mest ut och vilja därifrån, och tunga draftval som Nathan MacKinnon och Mikko Rantanen hade dittills inte riktigt fått att stämma på NHL-nivå riktigt. Colorado var i full ombyggnad, det visste vi. Men hade byggmästarna egentligen någon aning om vad de gjorde? När skulle allt vara färdigt? Och skulle det stå pall? Där och då undrar jag om inte Landeskog själv, som bara mäktade med 33 poäng den säsongen, om inte han också tvivlade. Men något hängde efter det, senare på hösten. När man blickar tillbaka så blir det tydligt att Landeskogs vecka som reseledare för lagkamraterna under besöket i hemstaden Stockholm, att det var startskottet på allt det här. Traden med Ottawa för Matt Duchene blev början på en lång rad av lyckosamma affärer och draftval som lyckades. Vi fick snart se tunga genombrott för hårt uppskrivna talanger som Rantanen och McKinnon, och de senaste åren har Colorado klivit fram som ett av ligans allra bästa lag. I år undrar jag om de inte rent av är bäst av alla. St. Louis Blues var helt enkelt fullständigt chanslösa när maskinen från Klippiga bergen tände igång på alla cylindrar. Landeskogs egen formkurva har logiskt nog utvecklats i samma riktning som hela klubben. Jag har nog aldrig sett honom så här bra. Han leder laget varje kväll, i varje byte, med sin fysiska hockey och sin fläckfria arbetsinsats. Precis som han har gjort i vått och tott, både på och utanför isen, i nästan 10 år. Överhuvudtaget är han på en nivå av totalhockey som vi egentligen bara sett hos Henrik Zetterberg, Daniel Alfredsson eller kanske Peter Forsberg bland svenska forwards i ett slutspel de senaste 20 åren. En vuxen man har han varit ända sedan tonåren, men Landeskog är fortfarande bara 28 år. Det glömmer man ofta. Men det är precis vid den åldern man ska spela sitt livs hockey, och det är inget snack om att det är precis det Gabriel Landeskog gör just nu. Räcker det hela vägen till en Stanley Cup? Ja, jag tror nog det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tacka för den reflektionen från Peter Sibner på eliteprospect.com. Gabriel Landeskog synades där, och hans karriär, hur imponerad är du över den så här långt? Och det Peter var inne på, han är ju bara 28 år. Vad säger du, Rickard?
Ja, det känns som att han har varit med för alltid, så framförallt som han spelar nu, men har varit kapten så där länge. Det är klart att man är superimponerad. Han kom in i ligan som en brådmogen 18-åring som var betydligt mer väl förberedd än många andra och fick väldigt stort ansvar tidigt. Och sen mitten av hans NHL-karriär där någonstans också, samtidigt ungefär som McKinnon, så upplevde jag att när man såg honom att han hade lite till världen på sina axlar, men att han satte sådana stora krav på sig själv, både hur han skulle vara och hur han skulle spela och hela den biten. Det känns som att han har slappnat av, insett vad han behöver göra, också blivit trygg i sig själv att det jag gör funkar, det duger. Jag är bra nog, jag kan göra skillnad. Och nu har de ett tydligt mål. Det är inte så många år sedan som Colorado var ett ganska mediokert lag. Och det är inte så stor skillnad när man tittar på lagbygget bakom Landeskog, McKinnon och Rantanen. Man tittar på forwardsidan mot de förutsättningarna som Edmonton har. Men det där går också att man har... Dels så har McKinnon ett billigt kontrakt, jag vet det. Men också att... De spelarna har hittat ett sätt att integrera hela lagspelet, både i sitt eget sätt att spela, men också att få alla att känna sig delaktiga i. Så där har Gabriel en jättestor del också. Jag tror inte att det är många spelare i ligan som inte skulle vilja vara lagkamrat med honom.
Nej, det intrycket får man ju, och vi har också haft förmånen att få se honom på extremt nära håll och hur professionell han är i allt. Och jag fastnade lite vid det Peter var inne på, det här Globen-besöket. Du var ju där på plats också, Håkan, när de spelade där. Tänkte du också på det, att de är på väg mot en annan riktning där och då? Det har ju verkligen hänt någonting efter Sverigebesöket för Colorado. De har varit och nosat länge nu.
Det har de varit, och de har ju varit väldigt tålmodiga. Och sen så har de ju ändå, de har ju orkat hållit ut. Alltså Sakic Bednar har ju på något vänster varit en duo där som har... haft verkstadsgolvet och administrativa ansvaret, och som har funkat väldigt bra ihop. Och Bednar var ju han var väl egentligen både ett oskrivet kort när han kom in, och var väl inte speciellt populär efter första och andra säsongen heller, när det liksom såg ut som det gjorde. Men de har trott på det de har gjort, de har haft en organisation som har funkat, de har ett rätt starkt ledarskap i ägandet och allting sånt där, så de är ju lite fredade uppe i Denver där på sitt ställe, så där de är väldigt stora stjärnor, så att det har väl också bidragit. Och sen så har de ju haft lite flyt, för det måste man ju ha. Alltså hitta en sån som Cale Makar och plocka in honom och får egentligen den bästa backen i ligan. Det är inte oskicklighet och tur bara, men det är en blandning. För att du vet ju aldrig att en liten knopp ska blomma ut och bli en sån fantastisk vacker blomma som Makar blev, alltså, eller har blivit. Så att det är fortfarande ett jäkligt bra jobb av Zakic Bednar också.
Mm, och det är en lång väg kvar såklart. Nu är Colorado redo då för den andra rundan efter att man har svept St. Louis med 4-0. Det var de som Rickard tycker ser bäst ut, Colorado. I din värld, Håkan, vilka kan utmana?
Ja, alltså Vegas-Colorado kanske nästan blir en lite moralisk final överhuvudtaget. För det är väl två av de största favoriterna egentligen. Men jag måste ju säga att det högsta läget som vi har sett Tampa spela mot Florida, de är ju fortfarande en av definitivt stora utmanarna.
Oj, nu ringer signalen, Tampa-signalen här för direktören.
Ja, det är säkert en utbetalning.
Ja, säkert redan för podcasten, den är inte klar än.
Jag trodde man räknade.
Det är så var direktör.
Ja, det är det. Ja. Nej, men Tampa ser ju väldigt bra ut, va? Och sen så ska det bli spännande att se vad Toronto kan bjuda på faktiskt. De smyger lite i skuggan där uppe. De får en relativt lätt väg. Jag ska inte påstå att Winnipeg är lätt, de är klara med Montreal, men jag tror det. Och då blir det väl egentligen... alltså de kom ju lite underifrån då och slår ur underläge, men har ju ett fantastiskt material. Så att vi kan ju få semifinaler som blir helt enormt spännande att se.
Vad är dina intryck av Toronto nu när du har sett dem i slutspelet lite också, Rickard? De är alltså på väg att välta Montreal och ta sig vidare till andra omgången. Det har inte hänt sedan 2004, det är ju rätt sensationellt bara det. Vad känner du?
Jag är imponerad över hur Toronto har tagit sig an den här serien, framförallt med tanke på vad som hände i match 1 med John Tavares som åkte på en otroligt läskig skada. Och jag ska inte säga att de förlorade matchen på grund av det, men det är klart att hade inte den incidenten hänt så hade säkert matchbilden varit annorlunda. Men efter det så har man gått tillbaka till liksom fokus, och jag tror att det har mycket att göra med att man har en ung kärna med Matthews i spetsen med William Nylander, men man har också de här Wayne Simmons, man har Joe Thornton, man har Jason Spezza, så de känns som att de är mer fokuserade än vad jag har sett Toronto i något slutspel i modern tid, håller jag på att säga. Sen är det svårt att värdera hur pass starka Montreal verkligen är och om de har kunnat testa Torontos svaghet som är försvarsspel, målvaktsspel, även de än på riktigt allvar. Men jag tycker att de ser bra ut, och jag håller med om att så långt så har de fått en ganska bekväm väg och borde ha kunnat bygga i lugn och ro på att bygga upp sitt kollektiva självförtroende. Jag tror att det också kan gynna dem lite grann att i den vad ska man säga, i den stan med den pressen som blir ifrån fansen, så kan det faktiskt vara en fördel att de inte upplever det i byggnaden på samma sätt som om det hade varit fullsatt och man åker med. Alltså skulle de gå vidare här då, är det liksom plan the parade, nu är det klart, nu vinner vi cupen. Så det gäller ju att blocka bort det för Leafs. Så jag är inte såld, men jag tycker att det ser väldigt lovande ut, och Tampa ser också väldigt lovande ut, men det står 3-2 där. Nästa match, vinner Florida den? Jag vet inte, häftig. Det kan bli spännande där.
Verkligen. Men det, om vi bara stannar vid i Toronto lite också. Hur länge ska man få läsa de där rubrikerna natt efter natt? För nu har jag ju mål i stort sett i varje match. Han har gjort det så här långt, William Nylander. Och alltid den här rubriken. Nylander tystade tvivlarna. Ja. Kritikerna mot Nylander. Hans status, alltså, hur är den där borta egentligen?
Ja, men jag tror det fortfarande är så att det här kontraktet hänger på honom fortfarande en belastning på det sättet det gick till och hela paketet runt omkring det, men så att han ligger liksom lite efter i fasen där att liksom göra rätt för pengarna. Men nu, vi ska inte vara allt felaktiga, men jag skulle vilja säga att den där diskussionen, det har följt honom, det han ärvt efter Micke, farsan. Alltså det var exakt samma diskussion om honom hela vägen. Gör han verkligen rätt för de här pengarna? Är han den spelaren? Ser lite loj ut, ser lite speciell ut och allt. Men otroligt skicklig och höll igång otroligt länge och var bra i alla de lag där han spelade också. Så att nullet är på någon vänster inte underskattat, men liksom de unnar honom inte framgång, känns det som. Och jag vet inte om det är hans spelstil eller hans vad ska man kalla det, gudasända gåva, utseende, stil, vad det är som irriterar alla, för att han gör fan inte bort sig på, bra, på plan i alla fall. Utan vid några tillfällen när han ser lite loj ut.
Ja, men det är ju en fantastisk spelare. Det är målgaranti, och han får ju alltid av lagkamraterna att ja, men han jobbar häcken av sig, och det var härligt att se att han fick ta huvudrollen idag igen. Börjar det här irritera dig, Rickard?
Ja, det har det gjort ganska länge, men det här är också en del av hur det funkar i Toronto, där allting blir satt under lupp från hur du gör på en skridskoövning på försäsongen fram till slutspelet. Det som är glädjande är att han får chansen att visa upp hur bra han är och hur hårt han jobbar i slutspelet, för det är där man sätter sin verkliga stämpel på, om man ska vända på en sån stämpel som han har fått på sig. Men jag delar Håkans uppfattning om att han ser ju annorlunda ut, hur han för sig på isen. Han har en speciell stil som de flesta bara skulle drömma om att man kunde ha den talangen och den skillseten som William Nylander har. Men han har ju också haft lite tendens att inte göra klart jobbet, kanske i defensiven, och han ser lite loj ut. Men jag tycker att han har hittat en position där han också jobbar inte längst fram i laget och får mest uppmärksamhet på förhand, utan nu blir det bonus det han gör, inte ifrågasatt för det han inte gör, och en jätteviktig pusselbit. Men det är också alltid någon som åker på det där huvudet i Toronto, hur bra man än må vara, så ska det vara någon som det hackas på, både i media och framförallt kanske i media som sen spiller över till fansen också. Så,
men Valle,
man undrar ju honom all framgång.
Men Valle, ja. Alltså det som måste vara bra, killen måste ju ha ett enormt jäkla psyke. För få så mycket skit så hela tiden och bara studsa tillbaka. Alltså det är som hela vatten på en gås eller en sån där glassgubbe, du vet, som man stod i vinden. Alltså liksom,
GB-glass.
Ja, GB-glass. Den slår ner i backen så står den rakt upp igen och kör bara, va? Ja, det är imponerande.
Det har också ärvt ifrån pappa, ja, lite grann, som verkligen trodde på allt han gjorde till 110% och var, ja, fantastisk.
Han knackar liksom inte med klubban lika mycket dock.
Nej, det har han inte ärvt, och det är ju bra, kan jag tycka. Det kanske inte riktigt blir lika uppskattat i dagens hockey, om man får säga, med just det här med att man kan se och höra allting och analysera allting till ondo ibland. Men det jag skulle säga är att han fick en fråga på någon presskonferens här om Rasmus Sandin. Har ni sett det? När han frågade om vart han har fått sitt självförtroende ifrån. Och, ja, han funderade ett tag, William, innan han svarade. Ja, han har fått det ifrån mig, lite så här med glimten i ögat. Men jag tror inte att han skämtar helt heller.
Nej, det
är en svensk spelare som har ett orubbligt självförtroende, och det är hans största tillgång, tycker jag, att han tror på sig själv. Det gör han verkligen.
Sandin kanske är fosterson i familjen Nylander då?
Ja, man vet aldrig.
Det skulle vara bra om det kunde spilla över.
Han var ju inte med i laguppställningen när de vann tredje matchen i Toronto, Sandin. Undrar vad det var där, det måste vi kolla upp sen.
Ja, precis.
Han gjorde ju målmatchen innan. Och
ja, men han var inne på två första där också. Så att
ja.
Nej, men sen är det ju, du vet ju aldrig, det är ju som sagt, det är ju lite slitage, men, och det finns ju också så att de sprider lite graserna.
Ja, så är det. Nej, men Nylander går bra, en riktig lirare som hårt uppvaktad där ute på isen kväll efter kväll. Och vi hade ju en intressant diskussion i Stanley Cup-studion där med dig, Rickard, och Erik Granqvist om det här nya sättet att stoppa lirare, att man får börja använda klubban på ett annat sätt, att det är crosschecking gång på gång på gång. Det är ju så som det var med hakningar på din tid, Håkan, egentligen, att man fick haka och hålla fast spelare till det. Nu är det crosschecking som gäller. Om du kastade in i den debatten lite, Håkan, vad säger du om det här nya fenomenet?
Jag tror vi hade crosschecking på min tid också.
Absolut. Det är inte, men du vet hur det ser ut nu när man har tagit bort och skratt av, så blir det så tydligt.
Ja. Men vi ska också komma ihåg det, att i dagens läge varenda situation särskådas med kameror från 6, 7, 8 vinklar, så du får alltid en vinkel där det ser värre ut än vad det är kanske. Så att den aspekten ska man också ha i bakhuvudet. Men jag håller med också, men jag tror att många av de här situationerna som vi upplever som väldigt svåra eller klantiga, våldsamma tycker vissa, det är ju de här raka armarna som man kommer in med. Och det kommer man ju, använder man ju av den andra anledningen att det går så jäkla fort idag. Så den minsta felberäkning, framförallt från en back då, som ska ta ut en forward som kommer med pucken eller ut i hörnet och stöta eller sånt där, va? Så blir att den här halvmetern som en, ska vi säga, 90-gradig armbåge till en 180-gradig armbåge med klubban framför sig, det den reglerar, det avståndet, Det är det som man rent instinktivt gör bara för att få tag i sin spelare. Och i 90% av gångerna så är det egentligen tämligen ofarligt. Men de här 10% när man kommer in i ryggen, ser siffrorna på ryggen som vi alltid har pratat om, och raka armar relativt högt upp i bröstryggen typ, vilket innebär att motståndaren faller framåt med huvudet först, va? De är ju helt utsäkt vansinniga och de måste bort. Och jag tror att man också har väldigt stort fokus på just den delen. Att du har klubban nere i höfthöjd, att du har en inför och som vi kallar det, boxar ut eller tar emot. För att många situationer tar du emot en tackling med en crosschecking i början och sen liksom fångar du in kraften med den. Och då är det ju inte samma sak. Men jag tror man är väldigt obs på den här sista delen med crosscheckingar i ryggen, uppe på brösthöjd. Den måste bort.
Du hörde ju smälla i studion, Rickard, när Håkan så sitter och gör lite crosscheckingar mot bordet här. Jag får nog smaka på dem där sen. Men smaka gärna på din åsikt igen och utveckla lite nu när du har mer tid i podcasten här.
Jag skickar en crosschecking till Håkan och säger att vi tycker inte vi pratar riktigt om samma sak, tror jag. Jag håller med om det här med den förlängda armarna och att just den här aspekten att det kan bli farligt, det är ju en del i det hela. Det jag stör mig på, jag tror att det jag och Erik diskuterade i studion som vi ville belysa, det är ju att det har blivit så accepterat att använda klubban istället för att sätta en kroppstackling, eller att man just kan boxa ut, för att det blir så enkelt att försvara när man samtidigt som någon gör en frånvändning ger en liten knuff som man tappar balansen med klubban. När vi har tagit bort hakningar och fasthållningar i stor utsträckning, så jag tycker att det rimmar lite illa med det här att släppa lirarna fria, och det motverkar mycket av det som man har velat uppnå med att det ska bli en öppnare hockey och mer sevärd. Men jag tror att det kan vara en liten produkt utav det, att det har blivit väldigt fokus på att man, det har blivit avstängningar för tacklingarna, och vi vill ju få bort huvudtacklingarna, så att man klarar sig lite mer om man sätter en crosschecking och kan tajma den mot armar, bröstkorg. Det blir inte samma sak, så om man ska gå in med axeln så är det lättare att träffa fel på något sätt, upplever jag det. Och det där blir ju en trend i det, att alla backcoacher till exempel, de lär ju ut att så här försvarar man, det här är okej. Ja, blåser de inte för det, funkar det här, så fortsätt med det, förstärk det, boxa ut liksom, lägg klubban parallellt med isen. Det var den aspekten jag ville ha in också, att om du har klubban parallellt med isen och hakar så åker du ut direkt, men har du klubban parallellt med isen och crosscheckar, är det en chans att man åker ut, om det inte är just den där förlängda armar och bara skyfflar någon i isen. Så jag tycker att det är minst lika illa här hemma i SHL som i NHL med sättet att försvara, men jag kan ju säga att jag hade gjort exakt likadant om man kommer undan med det.
Ja,
så här någonstans så behöver ju...
Dummare än så är man inte, eller hur?
Nej, eller hur? Fuskar det han så fuskar jag. Det är precis så det går ut på. Det är en copycat league.
Om du följer mitt resonemang lite. Om man då skulle se till att börja sakta med säkert trevligt och få bort de här tendenserna, så skulle jag vilja säga att om man börjar och säger att alla crosscheckingar över mina bröstvårtor sitter i och för sig längre ner än dina, va? Men alltså över höfthöjd då, eller liknande sagt, alla crosscheckingar, raka armar som på något vänster tar i övre delen av torson, som så vackert heter på människokroppen, ja, de är ju mycket farligare. Och sen har vi den som kanske irriterar mest. Det är när man som forward framför målet ser att en back kommer och stöter klubban, alltså bara rent med kraft i armarna, nästan som en armhävning, va? 3-4 gånger i ryggen på dem bara för att få dem att flytta sig. Och det ger ingen utvisning eller liknande. Alltså de två momenten, börjar man sakta men säkert säga att det här kommer vi ta för, så tror jag att de kommer försvinna tämligen fort. För där förstår också folk att det finns ju faktiskt inget annat än destruktiva moment i de två rörelserna.
Nej, men det är väl jättebra. Det kan du skicka med, att någon börjar ta och blåsa för det i någon mån i alla fall. Ja. Jag säger inte att man ska städa bort allting heller. Jag tycker bara att det är anmärkningsvärt att det är så fritt fram i just det momentet när man har försökt att stävja de flesta andra spelförstörande momenten där. Och jag önskar ju, jag tycker att det är trevligt när man ser NHL-slutspelet att det är så pass mycket fysisk kontakt och att man får fullfölja tacklingarna. Och även om det är lite så här på gränsen tacklingar, jag vet att jag kanske säger emot mig själv nu, att man inte blåser sönder matcherna och hela tiden tar det säkra för det osäkra och skickar ut folk för boarding så fort en kraftig tackling. Jag tycker att det är bra att det momentet finns kvar. Och jag skulle nästan se att det var lite mer av det både i NHL och i SHL. För att det är också, visst man betalar priset när man tar en tackling, men det är också lättare att lura någon som kommer och ska sätta en tackling än om någon kommer in och ska crosschecka. Men det är min stora take.
Du håller med mig också om att många forwards använder ju så att säga crosscheckingen åt andra hållet, så att säga. Vi tar ju emot många gånger med raka armar och fångar in motståndaren, va? Eller hur?
Ja.
Så att det är liksom det är ett moment som många tolkar ju det att det är en crosschecking, men det är det ju inte egentligen. Det är ju liksom en krockkudde, om man kan kalla det så då, att börja plocka upp dem.
Man måste få skydda sig.
Ja, det är helt rätt.
Det är helt klart. Ja, man kan inte bara stå där med liksom händerna längs sidan och varsågod tackla mig i bröstkorgen. Det fick man lära sig tidigt, sätta upp klubban och skydda dig själv, och om någon ska köra över det så får han åka igenom din klubba. Och det är inte en crosschecking, det håller jag med dig om, Håkan.
Och man behöver inte sätta den i huvudhöjd. Man kan sätta den i brösthöjd, i maghöjd. Va? Nej, men det är ju många som gör det.
Det är dåligt att sätta den i tandraden.
Nej, precis.
Och så skydda målvakterna. Det var ju som vi visade där också. Exakt. Hur farligt det blir med de här crosscheckarna. Ja. Rakt in i målvakterna som sitter där och som bara fokuserar på pucken och inte är förberedda på att få någon 100 kilo ges rakt över sig där.
Det har jag ju sagt till förut. Backarna är ju inte kloka.
Studion också. Det får vi ju tillägga.
Ja, absolut.
Det är aslätt att både döma och visa och hela den biten. Men jag tycker att det är jättemånga som pratar om det faktiskt. Att just crosscheckingsmomentet är det är det som sticker ut faktiskt när man ser på matcher, att det blåses inte för lika mycket som allt annat.
Nej. Ja, det var extremt tydligt i matchen vi gjorde när vi började leta efter bilder för crosschecking. Ja, det bara poppar upp. Precis som vår världsranking gör i den här Viaplay Hockey-podcasten. Varje vecka så listar vi ju de fem bästa just nu i hockeyvärlden. Hur ser det ut den här veckan, Rickard?
Den här veckan ser den ut som följer, att det är väldigt mycket reaktioner på vad som har hänt i slutspelet som sig bör. Och på femte plats då så har vi Peter Sivnes kompis Gabriel Landeskog som har tagits in där på grund av både att han har hamnat i protokollet, men att han har gjort precis allting som jag vill att en lagkapten ska göra, eller som jag vill, som Colorado vill att han ska göra i en slutspelserie, och därför har man på ett bekvämt sätt tagit sig vidare till andra rundan. På fjärde plats har vi en spelare som får lite för lite uppmärksamhet i ligan totalt sett, tycker jag, som är en fantastisk playmaker, målskytt och gör det mesta för sitt lag. Det är Jonathan Huberdeau i Florida Panthers som jag tror att han leder faktiskt poängligan också i slutspelet så här långt. Varit fullkomligt briljant i stunder i den serien, men en som har varit ännu bättre hittar vi på tredje plats. Och där har vi Nikita Kucherov då, som har tagit, inte semester hela året, men han har ju varit skadad och kom tillbaks lite kontroversiellt med lönetaksskäl och redan med det andra. Men faktum är att han har ju inte spelat matcher, och det vet Håkan, det vet jag, det vet alla som har spelat, att har man inte spelat matcher på ett tag så är det otroligt svårt att simulera det på träning. Så det har han i så fall hittat ett sätt att göra som jag inte har sett förut, utan han har klivit in och sett ut som han inte har missat en match under hela året och varit fullkomligt briljant coacher av. Så han är på tredje plats. Och andra plats, det här är kanske taskigt att han är på andra plats, men det är för att han är målvakt, och det är Connor Hellebuck som såg till att Connor McDavid fick semester med ett briljant målvaktsspel och har varit i kamp med Fleury, kanske den bästa målvakten i slutspelet så här långt. Men Hellebuck är på andra plats. Och på första plats, där har vi honom, The Wizard, som Erik brukar säga varje gång han pratar om Nathan MacKinnon. Och han kan man prata om ganska länge, för han är den mest sevärda spelaren som är kvar i slutspelet, kanske den mest sevärda spelaren i världen. McDavid får ursäkta när han spelar i sin högsta fart och sättet han behandlar pucken, sättet han skjuter, sättet han gör allting där ute. Det är så härligt att se när han spelar, och göra det på den största scenen i Stanley Cup-slutspelet. Det gör att han är på första plats på världsrankingen denna vecka, och jag kan tänka mig att det blir svårt att peta ner honom också nästa vecka.
Ja, han tar ledningen nu i flest titlar så här långt med Kinnan. Det är bara att gratulera. Han är motsvarigheten till Djokovic som ju toppar tennisens världsranking när vi har fått den här idén. Men Landeskog, Huberdeau, Kucherov, Hellebuck och MacKinnon. Vilka lirare!
Mycket snygg. Ja. Bra lista.
Härligt, då lämnar vi Stanley Cup-slutspelet och så drar vi österut, så kommer vi landa i Riga. Det är nästan allt hockey-VM.
Mm.
Viaplay Hockey Podcast. Vi är glada att ni är med och lyssnar och tar del av den här podcasten. En ny episod varje vecka med våra experter där vi kan samtala om precis allt. Det kan vara allt från gräsklippning till hoken på McKinnons klubba och om Ovechkin ska få nytt kontrakt. Som vi har tagit upp i den här podcasten. Men nu, hockey-VM, som ju verkligen är synonymt när man tittar rakt över bordet här och ser Håkan Södergren. Hur många hockey-VM gjorde du, Håkan?
Jag tänker på som spelare, eller?
Ja.
Jag spelade 5 och så har jag väl gjort 26-27
som
kommentator.
Var det 90 första eller ja, i tv?
90 första i tv som ja, kommentator.
Hur många gjorde du som spelare, Rickard?
Jag gjorde också 5.
Du gjorde det?
Vi hade ju inte VM på OS-året, vet
du. Du måste alltid tävla med Wallin, eller hur?
Nej, men alltså, man tycker att VM är varje år. Ja. Men det var det ju inte, va? 94-98 var det, eller förlåt, 84-88 var det inga VM, för då var det alltid OS bara. Då var det liksom det som gällde.
Ja. Jag ska inte bygga Håkans case, det brukar han klara så bra själv. Det var ju en helt annan sak att spela VM på den tiden än vad det var både när jag spelade och framförallt i dagsläget. Då, att komma med i VM-laget då var ju nästan lika stort som att spela NHL. Du får rätta mig om jag har fel.
Ja, det var ju nästan så att jag var en av de få som tackade nej för att åka till NHL. För att det fick du ju nästan chansen efter att du hade spelat VM ofta, va? För då var det ju liksom lite huggsex som spelare som inte var draftade framförallt. För att då kom du ju billigare undan. Då fick du liksom köpa in en stjärna utan att ha med draften. Så det är lite annorlunda alltså mot vad det är nu för tiden.
Men vad känner du, Håkan, när du ser en VM-turnering som nu? Och det är ju en speciell tid med corona som är och har varit. Det är ingen publik, de kommer komma in till nästa vecka. Men ändå, hur upplever du det?
Alltså på något vänster så är VM för mig alltid väldigt viktigt av den anledningen att det på något vänster ett sätter en punkt för hockeyåret, framförallt då för den Europasidan självklart. Men sen är det också så mycket som föregår runt ett VM där det var agenter som träffar spelare som byter klubbar, länder som diskuterar utveckling av projekt, allting. Och sen ofta att man väljer en ny ledare i Internationella ishockeyförbundet. Man har en kongress eller man förbereder en kongress i samband med hockey-VM. Så att VM har alltid varit en otroligt stor central mötesplats där till och med transatlanterna, alltså USA och Kanada, tog större och större del i det här med VM. Så för mig så var VM, tycker jag, otroligt viktigt. Det var nästan den centrala punkten i VM eller i hockeykalendern som alla ritade in när året började.
Ja, men det är, och jag, samma sak för mig. Jag går ju alltid igång på VM, men jag förstår ju många där ute som känner det, att ja, men varför ska man följa det här nu med tanke på det är ett VM, ett världsmästerskap, sitter du på det svenska laget så går det ju att ha väldigt många bättre lag, det ska vi vara ärliga och säga, än vad som finns där borta nu. Hur tänker du kring det här? Om nu, ponera då att Sverige skulle missa slutspel och inte ta sig till kvartsfinal, Rickard, hur ska man väga in det där? Hur ska man värdera det?
Ja, det är ju kanske skönt att vi får göra det i poddformat och inte tv-format i år.
Faktiskt.
För det är inte lätt att värdera, det måste jag säga. Men turneringen är ju igång, så då måste man ju se på det med de ögonen att man går in för att tävla om att gå till slutspel, att försöka vinna guldet. Och så här långt så är det ju klart underkänt, både lagbygget och spelet. Men de hoppade ju verkligen i rätt riktning, och det har ju varit turneringar där Tre Kronor har varit ifrågasatta och sen hittat sätt att gå långt och till och med hela vägen. Så vi ska inte döma på förhand, men jag vet inte, jag kan väl känna att laget inte är sådär jättestarkt byggt heller som jag skulle önska. Jag har inte något förslag på hur man skulle ha gjort på ena eller andra sättet heller klart, så att jag kan kritisera. Men jag tycker ju att när jag spelade VM för 10-15 år sedan där, så vi hade ju inte så många NHL-spelare med heller, men de som spelade i Europa hade ju byggt en starkare grupp, en starkare grund och ett starkare spel för att kryddas då med en eller två, kanske uppåt 5 NHL-spelare, och då blev det ändå ett slagkraftigt lag mot andra nationer som också hade betydligt namnkunnigare och starkare lag på pappret. Så det jag kan slås av är att den här europeiska kärnan som laget är byggt på, jag är lite besviken på att man inte har ett bättre spel och inte ett starkare lag på det sättet då. Men de får väl gärna överbevisa mig även där.
Jag kan hålla med dig i mångt och mycket på det faktiskt, för att det var ju liksom lite grunden i svensk hockey förut, att du hade en väldigt stark stomme. Om den kom från Sverige eller om den kom från europeiska spelare, så hade den i alla fall spelat ihop under alla de här Euro Hockey Tour turneringarna. Och sen när man kom till VM så hade man den stommen klar, och sen så fixade man in de här proffsen som var möjliga att komma och ville ställa upp. Och det har ju faktiskt varit styrkan med de lagen som har vunnit VM, att ledningen har haft väldigt god kontakt borta i Nordamerika, för de har ju liksom pendlat lite dit fram med flyget. Och det har de ju inte kunnat nu. Så jag tror att den här pandemin på ett sätt har skadat den relationen. Eller skada ska jag säga, att den har inte kunnat vara uppehållen på samma sätt, vilket har gjort att man kunnat locka så mycket NHL-spelare som man hade kunnat önskat, för att vi har ju en hel del folk som är lediga som inte kommer. Men det är som sagt, situationen i Riga har väl inte heller varit så upplyftande och spännande att försöka komma till. Men sen tycker jag man har misslyckats med att hitta de här, ska vi kalla den europeiska stommen då. Vi hade till exempel den här Skellefteå-linen som spelade ihop faktiskt men de lirar ju alla landskamper så lirar de. Jag tror att det var Fredén som var uttagen i andra först, va? Men jag tror Vingeli och Berglund lirade varenda landskamp. Ja, Berglund, förlåt. Ja. Lirade varenda landskamp, va? Och så plockar man bort Berglund som kanske har varit den genomgående bästa forwarden i Tre Kronor under säsongen. Backparen så plockar man in då, Tömmernes nu, jättebra spelare, men liksom kommer in nu först för att han inte kunnat spela tidigare. Du plockade in Albert Johansson väldigt konstigt in till VM när han hade varit med på landskamper innan och sen fått ledigt att åka hem. Så att jag tycker att det har varit ett väldigt mycket plockande fram och tillbaka. Jag ser ingen röd linje där man har spelat ihop ett block eller en stomme eller någonting sånt där som du sen kunde adderat NHL-spelare till. Så att där har man misslyckats lite. Nu är Garpen lite ursäktad för att det här är andra året på rad där förutsättningarna är faktiskt rent ut sagt usla med tanke på pandemin bara. Så att det finns en ursäkt bakom det. Men resultat är resultat. Ni förvaskar, för alla har ju samma förutsättningar.
Ja. Men jag tänker på det med relation till NHL-spelarna, så är det ju Garpenlöv den som haft bäst sådana. Det var ju han som
löste det också till Danmark
och sånt också. Men jag menar, det är FaceTime och allting, man jobbar ju på det sättet.
Men du tror
att man måste åka över för att bibehålla den?
Jag tror det. Alltså fortfarande ett samtal så här över bordet, och det är ju samma sak. Ursäkta, du är inte otrevlig, Rickard, alltså, men att prata med någon på telefon är inte samma sak som att sitta rakt över bordet så här. Det blir liksom en annan mimik och det blir ett kroppsspråk. Du uppfattar ju på ett helt annat sätt, eller man säger om det är välmenat, om det är hjärtligt och allting sånt här. Så att jag tror fortfarande att samtalet mano e mano är väldigt viktigt när du ska be någon ställa upp för dig som förbundskapten och spela ett tufft VM efter en säsong där du kanske har avslutat lite i dur.
Är du förvånad att så många har tackat nej, Rickard?
I mål, förlåt.
Jag vet inte vad jag ska tro. Jag kan ju förstå de som tackar nej, att det inte drar jättemycket om man har haft en bråkig säsong med restriktioner och lite grann. Ja, allting har ju varit upp och nervänt för alla i världen, mer eller mindre. Så jag förstår att inte det året det lockar mest att åka och sitta i en karantän och inte kunna röra sig fritt igen. Det förstår jag verkligen. Men jag har inte hela bilden heller, och jag delar Håkans uppfattning där, att just samtalet, att man, om man ska prata allvar med någon och man vill liksom bygga relationer, det är klart att man kan prata över telefon, men man brukar säga det att man får ju aldrig göra slut på sms eller på telefon, va? Så det är väl samma sak här, att vill du något allvarligt så inte 17 skickar du ett sms och frågar, du, är du sugen på att komma till Riga liksom? Det är klart att det hade varit en mycket större kraft om man hade kunnat sitta ner över en middag och sen liksom känna, vill han eller vill han inte?
Ja, nej, men jag tror det kommer vara helt annorlunda om ett år, såklart, när hockey-VM går i Finland. Nu har det ju ett OS som kommer här också, så det blir ju en annorlunda säsong som är på ingång, helt klart. Vilket lag ser bäst ut, tycker du, Håkan?
Ja, det är ingen lätt fråga, som sagt, för att alla de här har ju fått lite bucklor i plåten. Generellt så tycker jag väl att alltså jag gillar ju den här finländska hemvävda typen av ishockey som Jalonen har, va? Den har varit framgångsrik i fjol, som sagt. Undrar om de går hela vägen, men de har bra målvakter, de har bra backar, de har unga fräscha forwards. De smyger alltid lite under radarn och blir farliga, tror jag. Och sen är Anttila med i år också. Det är ju viktigt, va? I längden.
Ja, i längden.
Ja, men nej, så... jag gillar dem, men självklart, alltså, ryssarna på pappret ser ju ryssarna ut att vara de som ska kunna vara favoriter.
Ja, det kommer
favoriter.
Ju några kanoner också. Tarasenko ska ju få bli spelklar nu till mötet med Tre Kronor också. Nesterov skulle väl också dyka upp. Orlov är på ingång. Ja. Så att det kommer ju lite kanoner där. Hur mycket följer du VM, Rickard?
Ja, men jag följer VM framförallt när Tre Kronor spelar, men man har ju stå på lite grann i bakgrunden och tittar så mycket man kan och får och hinner. Och jag är väl som de flesta andra att ju längre turneringen går också desto mer liksom, intresserad är jag, men man tycker ju att det, den häftigaste delen av VM, det är ju när vi går in i slutspelet såklart. Men Sveriges matcher, de ser man ju alltid, det är ju helt klart.
Annars så kan man ju läsa mycket vad som händer i dina trakter där med Färjestad och Karlstad-trakten, så är det ju spelare som vänder hemåt gång på gång och det är nya kontrakt som skrivs. Vad är det som sker här i din gamla klubb?
Ja, de har hittat sedelpressen.
Ja, jag tänkte säga det. Jakobsson har eget tryckeri.
Ja, jag vet inte vem det är som hotar dem annars att skriva på, för i alla fall så har det ju varit ren bingo, sånär som att Per Åslund inte har kommit över kontrakt, eller kommit överens om ett kontrakt med Färjestad i vanlig ordning.
I år heller, ja.
Så annars har de ju fått precis det de pekar på, och i och med det också fått pressen på sig inför nästa år. Så det ska bli spännande att följa. Imponerad att man har fått ihop det här laget, men om man tittar på det också lite grann hur vilka spelare det har varit som man har lyckats locka hem också, så har det varit en tacksam målgrupp där de inte har kanske varit de mest jagade ute i Europa eller i NHL, utan de har varit lite på gränsen där, så de är precis lagom bra, och jag hoppas att det kommer bli så att det kommer bli framgångsrikt, för jag tycker att ska man bygga någon form utav kärna och stomme, så är det här är ju vägen att gå. Så ja, väldigt spännande i alla fall, men de måste ju få ihop helheten även där och komplettera backsidan på rätt sätt och hela den biten. Så Johan Penneborn kommer få ett smörgåsbord att välja emellan när han ska formera kedjorna. Och det har jag börjat titta på lite. Det kommer inte bli helt enkelt att fördela speltiden där, det kan jag säga.
Valle, köper man tillbaka den spelare som det han var i Färjestad innan han lämnade? Eller köper man tillbaka den spelare som han är idag? För att alla de här har inte rosa marknaden när de har varit ute, va?
Nej. Och det är det som är det spännande i det hela. Och alla de här spelarna som kommer hem nu har ju varit med om lite grann samma. När jag vände hem sista svängen efter NHL-äventyret, så kom Christian Berglund hem, Jonas Frögren, Pelle Pressberg, Martin Sevch. Och vi kände nog alla att pressen var ganska hård på oss när vi kom in, att vi skulle leverera. Och det var inte helt enkelt att få ihop lagbygget där. Och då hade vi ändå den fördelen så att säga med att vi hade alla vunnit SM innan, och vi kände väl inte pressen själva att vi skulle, Christian hade ju inte vunnit, det måste man ju nämna också, så att det är sagt, utan det var ju vi som fixade åt det. Om man nu lyssnar så måste man pika honom lite, men det jag menar med att vi kände inte kanske pressen det att det måste hända år ett, men jag tror att redan år ett så kommer Färjestad få och de här spelarna då framförallt som har långa, tunga, dyra kontrakt och därmed ansvaret, de kommer nog känna av det. Så jag hoppas att man jobbar med det på rätt sätt och har en tydlig plan om hur man ska formera både laget och att man inte kommer hem och förväntar sig att göra allting på en gång, för det är en sak också. Det är, precis som Håkan säger, så är det lite stukade självförtroenden på sina håll och kanter. Och man har inte tagit de ligorna man har varit i med storm, med något undantag kanske. Men man måste ju också, man måste nog känna att vi kan inte komma hem och slå oss till ro här heller, utan nu jäklar är det vi som kommer bli jagade, och vi måste se till att vi blir bättre individuellt också, hur sent in i karriären man än må vara.
Ja, man måste ju älska att du sitter där och skissar på kedjorna redan nu, Rickard. Det är maj månad, snacka om SHL-puls, hörru.
Och vet du vad jag brukar säga till alla? Att det är ingen idé att sitta och skissa ihop med kedjor ändå. För det måste man fixa sen och se vad som provar. Och så gör jag precis samma misstag själv.
Exakt. Ja, men det är hockeyhjärta det där. Undrar vad de andra lagen svarar upp när vi har kunnat följa då att Växjö minskar sin budget till den här säsongen. Då tappar en del spelare. Det är klart att det kommer nya också. Men ja, ser hur de rustar Djurgården. Vad händer där, Håkan?
Du, jag vet inte, men jag såg Micke Aro där, blir ju nya assisttränare, så jag skrev lycka till, sa han. Men jävlar om du inte vinner. Jävlar om du inte vinner. Nej, man måste vara lite skämtsam i den här tiden på året. Och det är... Nej, men det är ju spännande, för att det är som sagt, det är en rätt så bra satsning. Tänk själv på i Rögle där, som både tappar bra namn men försöker att få tag i nya. Så att Skellefteå, Luleå, vad händer i Gävle? Hur ska de få ihop? Alltså det är rätt spännande att titta på alla de här lagen och ur vilka olika förutsättningar de börjar bygga upp igen.
Ja, och hur kommer det gå för HV71 i Hockeyallsvenskan och hela den här biten? Det finns hur mycket mumma som helst, och vi kommer ju hålla den här podcasten igång fram till, ja, blir väl mitten av juli någonting, innan vi tar lite semester innan vi drar igång och nyår. Så mycket hockeysamtal utlovas vidare. Ska vi avsluta med de där tre berömda puckarna också? Har du gjort din läxa, Håkan?
Det vet du, den plockar man bara ner i luften så här, va? Vänta, jag ska bara slå på datorn då.
Improvisera.
Nej då. Nej, men det kan vi göra. Men tre heta puckar, det var ju lite som vi började med genom Erik där. Alltså, det är ju VM och hela Vitrysslands situationen. Och i förlängningen också, vad som hände med Fasell och hans troliga arvtagare, Franz Reindl då. Vad innebär det för världshockeyn? Blir det liksom polariseringen mera åt västliga håll än mot den östliga, som det kanske varit för med Fasell vid rodet? Så att det ska bli spännande att se. En annan väldigt viktig händelse som också tror jag diskuteras och kommer att avgöras nu under VM, det är ju faktiskt NHL-proffsens vara eller icke vara i OS i Beijing 22. Här ska det då kommas överens och lösas avtal för hur allting det här ska gå till, va? Och i nuvarande världssituationen med pandemin och diskussioner runt Kina och allting, så ska det bli väldigt intressant också vad man kommer till för slutledning där. För att det kan ju som sagt vara en vägkarta för internationell ishockey under många år framåt. Så att det tycker jag är en het puck. Men sen tycker jag den hetaste pucken, och det som vi sysslar med väldigt nu och som är då så att säga högst uppe på agendan, det är ju den hårda, väldigt hårda kritiken och den ovanliga kritiken som NHL-domarna får från både spelare och tränare i de olika lagen. Där brukar det vara väldigt tyst, de brukar vara väldigt hållna om ryggen, stödda av både spelare och tränare. Men nu har det liksom hela helvetes dammluckor öppnats, va? Och nu alla skjuter på dem ur alla moment och för alla olika dåliga bedömningar de har. Så att det är också en väldigt, väldigt het fråga som jag tror att det kommer att hända saker runt omkring när som helst.
Ja. Det gnälls överallt.
Ja, precis. Det är gnällbältet. Vi är någonstans i Örebro-trakten, va? Mot Karlstad.
Ja. Nej, men slutspelet rullar vidare. Vi får faktiskt se om det blir någon Stanley Cup-studio till helgen. Det beror ju på lite hur det går i matcherna här. Om det går till Game 7, det får man säga, va? När vi pratar NHL.
Får jag bara säga, jag hade en liten en bubblare också. Och det är ju faktiskt, om vi pratar om Toronto. Vad händer när man ska gå över och spela semifinaler? Man kan inte åka över gränsen till Toronto. Toronto släpper inte in, eller kanadensare och amerikaner kan inte åka över gränsen fram och tillbaka heller. Så vad gör man? Spelar man i Buffalo som ligger väldigt nära Toronto?
Eller så gör de en ny bubbla och
men det är ju trots allt på fel sida gränsen, Håkan.
Ja, men då lägger du Toronto där.
Men du får inte...
Förstår du? Att du flyttar hela Toronto.
Man får ju inte åka över gränsen.
Nej, men du får ju ha en karantän innan och en bubbla.
Ja.
Men då,
ja,
och sen löser de det. Och så löser de med baseballen, va? Ja. Baseballen har väl så.
Nej, man saknar faktiskt publiken där också nu när man har fått uppleva det här.
Jäkla skillnad.
Smashville och i Carolina, det är ju galen stämning, och så ser man matcherna i Kanada. Det blir inte riktigt samma sak. Det är härligt att publiken är tillbaka och att livet så sakta då börjar återvända. Rickard, vad trevligt.
En intressant sak som jag kom över här när jag scannade över bara, som vi faktiskt måste säga att vi, eller som jag tycker vi bör nämna, det är att vi är på väg att få konkurrens i den här branschen med hockeyanalytiker Håkan. Wayne Gretzky har ju nämligen lämnat sin position i Edmonton och verkar som att TNT som har köpt rättigheterna är på honom att kliva in i en roll där, och ja, det blir väl spännande att se. Man kan väl inte värva ett större namn där i alla fall på förhand. Även om Håkan Södergren har, hur många år hade du?
Ja, det är för många, säger de flesta.
The great one.
Du slår Gretzky på fingrarna där i alla fall.
Men
det tar han inte.
Är han alltså Don Cherrys arvtagare?
Det sägs att han är god vän med Charles Barkley som sitter i TNT på.
De spelar väl golf ihop,
någon ledarroll. Ja, exakt. Och han sägs ligga på Wayne Gretzky att kliva in i den formen där. Och TNT har en väldigt uppskattad form av basketstudio. Alltså de har nästan så här, lite poddformat, att de sitter och diskuterar saker och ting med ganska högt i tak. Och det ska bli spännande att se om de kan få till det formatet i NHL-bevakningen.
Såg du när Charles Barkley fick sendrag i låret och Shaquille O'Neal ställde sig och masserade honom bakre låret
i direktsändning?
Ja, det var fascinerande att se. Alltså. Ja, men tänk dig 150 kilo och Shaquille O'Neal eller mer, va? Står och masserar 120 kilo Charles Barkley i studion bakom.
Ja, det var helt enormt. Det är ungefär som när Erik Granqvist trillade på våran räls i studion. Det var inte direktsändning i sig. Man skulle springa och hämta kaffe, tror jag, och så har man ju en liten räls där kameran åker på. Och så trillar den där och fick ju världens lårkaka och låg ju däckad. Och då fick Mattias Nota Nordström komma och bära upp Erik.
Det är nästan Shaquille O'Neal-klass alltså.
Underbart. Kan ända precis vad som helst. Precis som den här Viaplay hockeypodcasten. Nu tror jag det är dags att stänga. Jag ska väl på lite andra uppdrag här nu en liten stund. Och du ska väl utspela golf, direktören. Och Rickard, du ska få ta den där powernappen.
I 50 mm regn? Nej, då hoppar jag över.
Hoppar du över. Men Rickard är värd lite vila. Ta bara en timme idag, Valle.
I wish. Nu är det tillbaka till verkligheten här, Gide.
Ja, jag förstår detta. Jag hoppas vi ses till helgen, att det dyker upp någonting. Håll utkik på våra sociala medier, så kan ni se om det blir någon Stanley Cup-studio. Annars så dyker vi upp helgen efter, det lovar vi, med andra rundan då, när det kommer intensifieras där också. Men Viaplay Hockey Podcast nummer 312. Tack och nio till alla samarbetspartner som vi har till den här podcasten. Vi uppskattar er och är väldigt tacksamma att ni är med och stöttar det vi gör. Tack Peter Sibne för inhoppet med dina krönika också då. Peter Sibne som ni följer på eliteprospect.com. Valin Södergren och Niklas Gide och Erik Granqvist tackar för uppmärksamheten den här veckan. Och på återhörande nästa med avsnitt nummer 313. Vi hörs!
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah!
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.